Jag skulle gärna vilja berätta om megalitgravarnas historia i hela Europa. Det är ju inte bara här runt Falköping som vi har gått om megalitgravar, utan det finns längs kusterna både i norra och västra Europa. Från Spanien och Portugal, nere vid Medelhavet och Atlantkusten. Och sen kan vi sträcka oss norrut via Frankrike och de brittiska öarna, för att sen gå vidare till Nederländerna, Tyskland och Skandinavien. I Sverige så finns bara megalitgravarna längs västkusten, i Bohuslän och några i Halland samt Skånes kustområden. Men vi har också några få stycken på Öland och i varje fall en på Gotland. Sen kanske finns en eller ett par stycken i Östergötland och må hända också en i Södermanland. Men utöver detta så finns det inga alls i hela Sverige, bortsett från de som vi har runt omkring oss, runt Falköping. Och här är det lite grann drygt 200 gånggrifter, plus några få dösar som är lite äldre. Ska vi förstå det här så måste vi sätta in dem i ett större sammanhang. Vi kan inte begripa dem bara så här rakt upp och ner ifall vi tittar runt Falköping, utan vi måste jämföra med andra länder och andra kulturer för att se hur de ser ut där borta och varför de byggdes på det sätt som de gjorde. Men det är inte bara megalitgravarna som är av intresse. Det finns en hel del andra konstruktioner och byggnadsverk från samma område samt Centraleuropa som också är viktiga i de här sammanhangen. Det visar sig att det här är ganska komplicerat med många byggnadsverk och flera olika byggnadstyper som sträcker sig nerifrån Svarta havet, hela Östeuropa, Centraleuropa, södra Europa, västra Europa och norra Europa, innan vi kan få en klarhet i vad det faktiskt handlar om. Det finns tre byggnadsverk som jag tycker är viktiga innan man kommer fram till megalitgravarna. Den första av dem hittar vi till och med i Anatolien, eller Turkiet som det heter idag. Där har vi ett flertal platser som egentligen bara är en stor kulle. De kan vara gigantiskt stora och när man gräver ut dem så finner man 1000 fyrkantiga rum sida vid sida som var samtida med varandra. Under en tidsrymd av 1000 eller 1500 år har de här platserna använts. Men husen i sig kanske bara höll i låt säga en generation, upp mot en 50 år innan de raserades och så byggde man ett nytt hus ovanpå. Av det skälet så bildades de här kullarna. För det var plan mark från början. Så man har fört hit enorma mängder med byggnadsmaterial för att bygga nästa generations hus och nästa ända tills det blev en stor kulle av alltsammans. De här husen är det få som begriper sig på, om ens någon. De har ingen ingång från sidorna utan det var från taket man tog sig in och sen var det en trappa ner eller en stege. Golvet är jättemärkligt. Det är inget plant golv, utan golvet består av flera olika områden eller zoner som hade olika höjd. Det skilde på en eller ett par decimeter. Ingen vet varför. Under golven så hittar vi ofta gravläggningar. En eller två eller flera personer, åtskilda eller tillsammans. Män och kvinnor, men sällan barn. Huvudet ligger inte ihop med kroppen, utan är åtskilda. Längs väggarna så finner vi en mycket märklig och vacker dekoration, målningar och även en del modelleringar. Med det menar jag att man har konstnärligt format huvuden på djur. Det kan vara en bagge och det kan vara en tjur eller någonting annat spännande som visar djurvärlden. Varje år målade man på de här väggarna, men först sedan man hade kletat på ett nytt lager med lera. Och det gör att antalet sådana här påstrykningar visar hur många år som rummet användes. Det blir bara konstigare och konstigare hur mer man håller på med de här husen. Inte bara antalet och hur välgjorda de var, utan alla föremål som påträffas här inne är av allra högsta kvalitet. En del kallar dem för boningsrum, att man bodde här. Men det mesta tyder på att man bara vistades här under en kort tid på året. Och dessutom så var det inte ett sedvanligt boende vi pratar om. Kanske måste vi sträcka oss så långt att vi kallar det här för andliga rum. En dåtidens motsvarighet till dagens kloster. eller hur ska man annars kunna förklara dem? Minst lika konstigt är nästa ställe jag vill besöka. Vi kallar platsen för Lepenski Vir. Den ligger vid Donau i östra Europa, i norra Serbien. Här finns en hel grupp med hus, flera tiotal hus. Och precis som i Çatalhöyük i Anatolien så är det flera lager med hus. Så att när den föregående generationen med hus var för gamla eller för dåliga så byggde man helt enkelt ett nytt lager med hus ovanpå. De här är inte fyrkantiga utan de är triangulära på ett mycket speciellt sätt. Allting bygger på den 30-gradiga vinkeln, men ena sidan, det vi uppfattar som ingången, är böjd som en cirkelbåge, precis som om allting vore skuret från en tårta, så att vi får en tårtform sett ovanifrån. Väggarna var heller inte plana på något sätt, utan lutade mot varandra i just 60 graders vinkel. Här hittar vi också gravar under golvet och märkliga skulpturer. Och alltihopa är samlat runt en härd inne i huset. Men det finns inga spår att man eldar det här. För det verkar som att den här härden har haft en annan funktion än vad vi tänker oss. Men trots det så kallar vi det för en härd. Dessutom verkar inte ingången vara på den breda kortsidan så som vi föreställer oss, utan på den motsatta sidan. Då blir allting mycket mer begripligt. Därför då stämmer det med megalitgravarna långt senare. Hur säräget det än kan låta så var dessa lustigt formade hus förlagan till våra megalitgravar långt senare. Det var de allra första bönderna som lät bygga de här husen. Och de skulle också bli föregångare till de säregna långhusen. Den tredje byggnadstypen som jag vill nämna. De långhus som finns i den bandkeramiska kulturen i hela Centraleuropa. Den bandkeramiska kulturen, den uppstod plötsligt och kom nästan från ingenstans. Det var i samband med att Svarta havet hade sin naturkatastrof ungefär 5500 år före Kristi födelse, när vattnet forsade in, höjde vattnet till nuvarande nivå från dess låga nivå på 160 meter under nuvarande yta. Den naturkatastrofen medförde att folk flydde långt in i Europa och de här bönderna kom att sprida sig ända fram till gränsen av Frankrike innan det var stopp. Här hade man en enhetlig kultur under lång tid framöver och en av de mest märkliga byggnadsverken som vi finner här är just dessa långhus som har mycket stora likheter med husen från Lepenski Vir i Serbien. En skillnad är att de här husen är mycket, mycket större. De kunde bli uppåt en 40-45 meter långa. Men precis som vid Lepenski Vir eller Çatalhöyük i Anatolien så finns det absolut ingenting som antyder att man bodde här. Det här var inget hus för boendet. Det här var hus som man byggde av helt andra skäl. Återigen måste vi börja fundera på om det inte finns en andlig funktion bakom byggnadsverken. En annan stor skillnad mellan långhusen i Centraleuropa och det som jag nämnde tidigare, det är att i Centraleuropa så finner vi inga gravar, utan gravarna ligger faktiskt utanför för första gången. Där är de samlade i gravfält, män och kvinnor men också barn. Där de ligger nedgrävda under marken i det man kallar för en sovställning. De ligger med uppdragna knän mot bröstet och har händerna ofta framför ansiktet. Det här skulle bli den vanligaste gravformen under lång tid framöver, ända tills vi kommer till mitten av bronsåldern, men vi finner en hel del variationer på vägen. Det var inte alls alla i samhället som gravlades på det här sättet. Tvärtom, det är bara några få. Uppskattningar visar att det bara rör sig om högst några få procent. De andra gravlades förmodligen inte alls. Det finns ingenting som tyder på att forntidsmänniskor gravlade sina anhöriga och att det skulle ha varit någon normal tradition. Nej, det är först när kristendomen kommer i början av medeltiden som vi finner en gravläggning av samtliga i befolkningen. Fram till dess så är gravläggningar ett undantag. De här långhusen, de byggdes i stort antal i Tyskland och omliggande områden, såsom exempelvis södra Polen. Det var här i Polen som man återinförde gravläggning under golvet Och då kallar vi dem inte längre för långhus, utan vi kallar dem för långhögar. Därför att en del av dem skulle få stenar längs kanten och också tydliga stenar som markerade var graven befann sig någonstans. Samt i en del fall även en stor jordhög som täckte hela området som tidigare var ett hus. I det här skicket, när det blev en långhög, en stor jordhög med stenar runt omkring, så spred sig den traditionen vidare till norra Tyskland och Danmark och även några få i Skåne. Den fördes vidare till södra England och de första bönderna som bodde i det området. Men här mötte traditionen någonting snarlikt som kom från Bretagne, de riktiga megalitgravarna. Och det var då som traditionen fördes tillbaka igen till Danmark, Sverige och Tyskland, varpå dessa långhögar utvecklades till riktiga megalitgravar efter stark påverkan från Bretagne i Frankrike. Så på så vis så kan vi säga det att megalitgravarna har två helt olika bakgrunder. Dels långhusen från Centraleuropa och dels någonting helt annat som växer fram i Bretagne. Och det var i det här sistnämnda området som vi verkligen kan tala om megalitgravar.